Skal vi be? Himmelske Far, jeg ber deg om at du bruker meg nå og taler gjennom meg. Du ser det du har lagt på meg, at det kommer rett ut, Herre. At folk forstår det jeg sier til dem, Herre. Herre, jeg ber deg om at du velsigner hver en som er her nå, Herre. Og la din fred komme over dem, Herre. Takk for at vi kan få samles i ditt navn, Herre. Amen. Dusjkabinett eller badekar? Det er et valg som dere må ta stilling til, i hvert fall hvis dere har hus. Og noen foretrekker dusjkabinett, noen foretrekker badekar. Begge deler gjør at du blir rein. Men det kan hende at du føler at nei, badekar, det gidder jeg ikke. Det tar alt for lang tid. Da må jeg tappe i vatten. Jeg må liksom planlegge litt. En dusj, det er bare 5 minutter, ferdig. Men så kan det hende at du har lyst på badekar, men du har ikke plass i huset ditt. Det koster for mye, for du har for lite hus. Eller du har egentlig lyst på dusjkabinett, som er 10 ganger større enn det du har. Men uansett hva du foretrekker, så er det ikke kommet ifra at et badekar blir du mer avslappet i. For der kan du ligge i ro og bare kjenne at alt tar helt sånn rolig. I en dusj, hvis du har vondt i ryggen, så er det håpløst å stå og bli vasket. Og hvorfor i all verden snakker jeg om det her? For jeg lurer på, hvordan behandler vi vårt åndelige liv? Behandler vi det som et dusjkabinett eller som et badekar? Er det om å gjøre å bli ferdig og ha tid med Jesus, en kjappe dusj? Eller er det om å gjøre å ha som et langt bad i et badekar? Tenk litt på det. Og så kan jeg lure på, hvorfor er det så viktig å ha så mye tid med Jesus? Hvorfor er det så viktig å ha så mye tid med ektefellen? Kan han også spørre om. Men det er viktig å ha tid med Jesus for å vite hva som er rett. Jeg vil stille dere 2 spørsmål. Det første er det troen vår som er sannheten? Eller er det sannheten som er troen vår? Det kan fort være enkelt å svare ja på begge deler. Men de som er noe gode i norsk, de hører forskjellen på at det her første spørsmålet, det er et subjektiv, og det andre er et objektiv. Alle hørte det. Jeg hadde ikke peiling på det før jeg leste det selv. Men det er sånn at subjektiv blir brukt som om sterkt personlig og individuell forståing og vurdering, gjerne uavhengig av realiteter. En subjektiv mening om en sak er således form av personlig erfaring heller enn av fakta. Objektiv brukes om noe som er basert på fakta og ikke preges av følelser, personlig interesse eller oppfatning. Så hvis det er sannheten som er troen vår, så forandrer ikke sannheten seg. Den er konstant, uansett hva vi tror og føler om det. Men hvis troen vår er sannheten, da forandrer sannheten seg. Da tilpasser vi sannheten etter hvordan vi vil ha det, at sannheten skal være. Henger dere med? Det er så vidt jeg henger med selv, men det går bra. Så det er liksom, derfor er det også viktig tid å bruke tid med Jesus, å bruke tid med Gud. Og det er mange måter å bruke tid med Gud og Jesus på. Det går an å be, det går an å lovsynge, høre på lovsanger, det går an å se kristen forkynnelse på TV eller via film, høre på radio, være med i bibelgrupper, og sånn forskjellige. Men jeg mener at det er veldig viktig at en tar seg tid til å lese det i Bibelen. Og det er ikke alle som liker å lese sånn der. Så det finnes da lydbibler. Og på Bibel.no så har de faktisk begynt med at dagens bibelord er laget ut som sånn her podcast, at du kan bare høre. Du slipper å lese selv. Så om du tar noe tid til å høre den hver dag, så får du inn litt sånn her bibelkunnskap. Og viktigheten med å kunne bibelkunnskap, Det är ju när en möter samhället. För samhället vill att man ska förändras till sånt som det är. Det är sant? Att det är det som jag säger att det är fel för allt Guds bud. Det säger det att ja, men med en och trots allt i 2019. Det kan ju inte gälla ändå. Men det är ingenting i Guds bud som säger att det förändrar sig. För Gud, han är ut förbi tio. Han är inte bunden till att det går en tusen år sedan sa ting och att han kanske plötsligt har glömt av. Nej, det var inte sån jag menade det. Han kan på en måte huska som att det var på bara minuter sedan att han sa den loven eller den tingen eller sån där. Och när jag läser i Bibeln också, speciellt, jag tänkte att vi ska ha lite fokus på vad Jesus gjorde när han var här på jord. För han sa bland annat, en hel, jag ska inte läsa allt, men i Matteus 6, och vers 25 och ner igenom, så börjar han ganska ofta med ting som vi inte ska bekymra oss för. Vi ska inte vara bekymrade för kläder man ska på kroppen, vad man ska äta och hur man ska bo och sån här ting. För det är liksom så att det är hedningarna söker inte, det är det här. Och då brukar man mycket tid. Så sant, för man hela tiden ska bekymra oss för att ha mat och kläder och sånt där. Så brukar man mycket tid så det är egentligen inte behov för. Tid som man kan bruka i lag med Gud. Och i vers 33 då i kapitel 6 i Matteus så står det: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta bli gitt där i tillägg. Så man ska få allt man tränger av mat och kläder och sånt från Gud. Och i Matteus 14, vers 22-23. Jag bara, det som skedde före i verset här, det är att Jesus har mättat dessa här 5000. Och då var det ju massa mat och oro och sånt nog. Och sånt. Men då, när jag samlade in allt det här som var övers, så står det då ifrån vers 22. Strax fick Jesus disciplinerna sina till att gå i båten och dra föran ham till den andra sidan, medan han sände folkeskarna sted. Och då han hade sänt skarna sted, gick han upp i fjället för sig själv för att be. Och då kvällen kom, var han alene där. Och det står det flera platser i Bibeln att Gud, nej inte Jesus, han går upp i fjället eller för sig själv och ber. Han tillbringar tid i lag med Gud. Och jag tror jag kanske att det ligger rådslåligt, men jag tror också att han samlar krafter genom att vara i lag med Gud. För Jesus är ju, när han var här på jord så var han 100% människa. Så han hade det akkurat som oss. Samtidigt så var han 100% Gud. Det kan vara väldigt förvirrande, men det var en sån det är. Men det som sker efterpå, han har varit då uppe och bedd i fjället alene. Det är det att han kommer gående på vattnet till disciplarna och roar stormen. Och så snart i land så kommer en hel massa med folk igen som vill bli helbredda och sånt något. Så jag vill ju tro att hvis han inte hade gått upp i fjället och varit lite för sig själv så hade det blivit väldigt stressigt för honom. Och så måste man tänka också i vårt dagliga liv att vad kan jag göra för att få tid med Gud? För jag ja, nu glömmer. För det är så att om vi inte brukar tid med Gud så stressar man på ting man kanske inte har trängt att stressa på. Jag kan vara väldigt flink att stressa på ting som inte tränger stress på. Men det är det här att det är så mycket som krävs i vardagen. Så det blir fort att jag tänker att ja, jag tar en kjapp dusch med Gud. Tar och läser ett bibelvers, tar en kort bön. Men sannheten är att mens du går för dig själv och jobbar eller något sånt, så är det ju ingen som hindrar dig att gå och snacka med Gud. I 5 Mosebok 3:25 så står det något om Mose sa. Och då har han varit 40 år i lag med Gud, där han har snackat till Gud omtrent ansikt till ansikt. Det var inte något sån här tvil om vad Gud sa till henne och sånt, inte sant? Det står liksom att de snackar. Och då säger Moses efter 40 år, det har han snackat omtrent som jag och Torleif är nu. Så säger han: Herre vår Gud, du har begynt att visa din storhet och din starka hand för din tjänare. Hvilken Gud i himmelen eller på jorden kan gjøre slike gjerninger og store verk som du? Etter 40 år så har han bare så vidt begynt å vise hvor stor han er. Har du tenkt deg det? Og hvis jeg bruker da kanskje 5 minutter med Gud hver dag, hvor mange år må jeg bruke da for å begynne å se hvor stor han er? Vi ber også om hjelp når man har det tungt. Og det gjør Jesus også. Og det er litt inspirerende, synes jeg, å lese om han i Lukas 22, 41-46. For da er han i Getsemane rett før han blir pågrepen. Han trakk seg tilbake fra dem, omtrent et steinkast. Og han knelte ned og ba og sa: «Far, hvis du vil, så ta dette begeret bort fra meg, men la ikke min vilje skje, bare din vilje.» Da viste en engel seg for ham fra himmelen og styrket ham. Fordi han var i dyp angst, var han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans som store bloddråper som falt ned på jorden. Da han reiste seg opp fra bønnen og kom til disiplene sine, fant han dem sovende og sorg. Da sa han til dem: «Hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i fristelse.» Selv Jesus kvier seg for å gå i døden for oss på en måte. Han visste hva som lå framføre. Han visste hva det kom til å kreve. Og han var villig til å gå det. Hva er vi villig til å gå? Er det sånn at kirka er en plass der det omgjør å ha mest mulig aktiviteter? Eller er kirka en plass der det omgjør å møte Gud? At man kan kjenne at her blir vi får med påfyll, her blir vi inspirert av en ny veke. Det er mange som har lyst på vekkelse. Vi ber om vekkelse. Av og til lurer jeg på, er vi klar for vekkelse? Er vi klar for det blir å kreve av oss? For å få vekkelse, så må vi være flinkere til å ta et bad. Bruke lang tid med Gud. Det står flere plasser i Bibelen at disiplene ikke klarer å drive ut demoner og sånt av folk. Og Jesus sier at det er på grunn av at det slaget der, det blir drevet ut ved hjelp av bønn og faste. Hvor ofte faster man nå til dags? Og man har forskjellige nådegaver, så det er forskjellige oppgaver til oss. Det er bare å se seg rundt her i forsamlingen, ikke sant? Alle ser forskjellige ut. Gud elsker mangfoldet. Så det er veldig viktig å finne ut, hva kan jeg gjøre i den store sammenhengen? Det er sant? Det er ikke meningen at alle skal stå her fremme og synge eller preike eller sånt. Noen er med å lage til mat, og noen er med å vaske kirker, og noen er med å besøke de gamle. Og det er mange sånne usynlige tjenester som er kjempeviktige for det kristne fellesskapet. Og bare det hvordan du møter arbeidskollegaer og sånt noe. Men så er det jo det her da, at det er veldig lett for meg å stå her og fortelle. En annen ting er jo å praktisere det i virkeligheten. For det er veldig fort det at du kan kjenne på at nå skulle jeg ha gått og snakket med den personen, eller skal jeg gjort sånn, eller et kvart. Men så kommer jeg her frykt og sigende. Jeg blir så redd. Hva visste om at det kan skje? Og det er sånn, ja, det kan være så fysisk hemmende, rett og slett. Jeg har fortalt det sikkert mange ganger før, og kommer sikkert fortelle det mange ganger til også, men det her er tannlege. Og det er ikke bare frykt, men det er skrekk. Altså tannlegeskrekk. Når jeg går opp til døra til det tannlegekontoret, da kjenner jeg bare at beinet visner under meg. Det er sånn at du nesten må krype inn døra. Det er sant? Men jeg går inn, og tannlegen er jo kjempegreit. Det är ju något problem med tandlägen eller sånt. Det är bara det att det sitter sån i mig det här tandlägegrejen så jag har jag vet inte vad tid jag fått i mig, men det sitter så vanvittigt. Men jag går kanske en eller två gånger. Jag har en väldigt grej att kalla mig in för ellers har det aldrig gått. Men när de kallar mig in så går jag. så blir det ju bättre för tänderna mina, det är sant? För då fixar han upp i det där. Att vara lite käft hvis jag är inte var flink nog att pussa och sånt nog och men jag tänker också sån i det här när man blir bedd av Jesus att gå en plats och själv när du känner att benen sviktar under dig och sånt så tror jag man ska träna oss upp till att gå. Det är inte lika enkelt varje gång men alltså börja med små ting så du fruktar för sån. Om du tänker att du har lust att säga något här så pröv. Du trenger inte komma med någon sån där stor utläggelse av skriften och sånt men bara en sån kortsättning att jag blev minnad av Gud och sig eller ett eller annat. Att det inte är frukten för övertag i oss. För det som folk har sagt till mig är att det värsta som sker hvis jag snackar någon om kristendomen när de inte tar emot det är att de fortsätter att inte vara kristna. Det är sant? Och om folk ser lite ner på oss eller rar på oss är det farligt. Det är sån ja. För jag tänker på också det som står i Uppenbarelsen 21:4. Det står då inte att Guds bolig, han Johannes ser att Guds bolig kommer ner ifrån himlen, ner till folk och att Gud ska bo i lag med folk. Och då står det i vers 4. Och Gud ska torka bort vart tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer. Heller inte sorg eller gråt eller smärta ska vara mer. För det första ting har blivit borta. Så sa han som satt på tronen, se jag gör allting nya. Och han sa till mig, skriv för dessa ord är sanna och trovärdiga. Man har ett hopp om himmelen. Man har ett hopp om att allt ska bli nytt. Det ska bli en gång då det inte ska vara något, ingen som sörger, ingen som griner, ingen som har ont. Allt. Det där ska vara vecka. Och jag har ju tänkt också att det står här att Gud ska torka bort vart tåre från deras ögon. Och det tänker jag att ja, det är ju käckt att släppa mig grin som är för tårar och sånt. Men så har jag också tänkt, kan det vara att när man ser Gud så börjar man tänka på alla gånger man inte gick och snackar med personer och ser oss runt att de är inte här. Det var en tanke som slog mig. Är vi lydiga till att gå? Och Gud vill ha fällskap med oss. Det är inte tvil om. Han lovar i sitt ord att om två eller tre samlar i hans namn så är han mitt ibland oss. Men han är med oss kvar dag. Och det fina är också att han har sänt en helig ånd. Så när man för att man ska ut och snacka med folk eller sånt så har man helig ånd med oss. Och man kan säga till Jesus en helig ånd att nu må du bara tala genom mig för jag vet inte vad jag ska säga. Men det vet en helig ånd. Så det är mitt hopp att man vågar och stå på det som är sannheten. Och hvis man ser runt oss nu, i alla fall i Norge och mycket i världen också, så är det många som lever efter den här första spörsmålet jag hade. Är det troen vår som är sannheten? Och då tillpassar de. Det är sant? Du ser det bland kristna också att nej, det som står i Bibeln här, det är, passar inte in med samfunnet idag. Det må förändra på så att ingen känner att det är något synd eller något fortapelse eller något som kan ödelägga för dig. Inte sant? Alla är välkommen in i kyrkan. Alla är välkommen in här också. Men står inte i dörr och så spör hur du har det. Alltså, vad du har gjort galt sista veckan. Det är inte första frågan för när du kommer in här. Men man vill ju förkynna det Jesus säger är synd. Och då förväntar ju att hvis jag gör något galt att docken ger besked till mig. Det är sant att dere kan inte bara jatte med. Och så säger ja, ja, det går nog bra, men trots allt i 2019 så det är väl inte så farligt nå. Men att man vågar stå på sanningen. Det blir å kost. Det är inte enkelt. Men det är sån att med kärlighet offrar folk till att se vad Jesus har gjort. För Jesus vill ju ha tag på alla folk. Han hatar ingen folk. Det är synd då Jesus hatar. Man kan på en måte säga att Gud är allergisk mot synd. Han kan inte ha det in i himlen. Och det är upp till oss om vi vill lägga av oss synd eller inte. Det är sån. Alltså Jesus, det går inte an att skrämma någon till att bli kristna. Det går inte an att tvinga någon eller torturera någon till att bli kristna. De må erfara Gud. Jag kan stå här timme till timme och fortälla om hur god Gud är, hur kärlig Gud är och sånt. Men om de inte upplever det, så blir det ju bara ord. Och jag tänker att de som föräldrar också, de kan rättesätta ungar så gör ting galt och säger det här må du sluta med. Men de är ju glada i ungarna för det. Det är ju inte så att hvis en säger att något är fel, att en hatar personen för det. Han vill ju vara den personen det bästa. För jag tror att det finns en förtapelse, en plats bort ifrån Gud. Och hvis en då håller på och bara tänker att nej, det är inte så nöje och sånt, så blir det en dag där man måste ta ansvar för det man har gjort. Och då är frågan om man tror på, tror du det Jesus har gjort gäller för dig? Är det nog? Eller tänker du att nej, det Jesus har gjort, det bryr mig inte om. Jag ska bygga mig en väg in i himlen på egen hand. För det är klin omöjligt. Ja, jag vet inte hur jag ska avsluta det. Låt oss be lite till slut. Himmelske far, jag tackar dig för att du har köpt fri alla. Att du älskar alla, Herre. Jag ber om att du må hjälpa kvar och en av oss här till att leva i din sannhet. Du ser det kan vara vanskelig, Herre. Du ser att det vill kräva en del. Men Herre, vi vill att flera ska vara med till himmelen. Så jag ber dig om att du må hjälpa oss och utrusta oss, Herre. Hjälp oss till att möta alla på vår väg med vänlighet, Herre. Att din kärlighet må flyta genom oss. Att de bara får känna att du är god. Att vi inte utan att ta någon folk eller något, Herre, men att vi vill de bästa för dig, Herre. Tack Jesus för att du har all makt. Amen.